Gott att möta er igen så här efter några veckors årspaus, lite tid till återhämtning för oss som familj. Gott att vara tillbaka i Karlskrona och i församlingens mitt och få fira gudstjänst igen. Jag vet inte vad ni säger, men vi tycker vi har en underbar sommar. Ja, jag tycker om värme. Jag vet inte, det händer någonting med mig när det blir varmt. Jag är inte bara att jag svettas alltså. Det där rent fysiska. På något vis så upplever jag att själen spricker upp. Det blir liksom lättare att prata med andra människor. Och så tycker jag att jag själv blir lite mer tillgänglig. Kan ju ha med det luftiga schemat att göra också. Att man inte är på väg ifrån det ena mötet till det andra. Och bara ha lite ställtid. Då kan man ju bli lite, jag vet inte hur ni blir, men när jag är på väg från A till B och har lite bråttom, då ser jag inte så mycket åt sidorna, utan då är jag bara liksom på väg framåt. Går man lite långsammare, ser man mer åt sidan. Går man lite långsammare, känner man lukterna lite bättre. Så har det varit för oss. En jättefin sommar. Hörrni, nu tänkte jag så här, att vi har ju suttit en stund nu. Att vi skulle resa oss upp och så ska vi läsa dagens bibelord tillsammans. Och det är ett helt kapitel. Ett kapitel som återfinns i en av Bibelns eller Nya Testamentets portalböcker. Jämte evangelierna och apostlagärningarna så kommer brevet till Rom. Brevet som Paulus skriver till en församling, en husförsamling som finns i ett nätverk i den här stora metropolen Rom, där han ännu inte har varit. Ett oerhört intressant brev. Ett av kapitlen är det 12:e. Och jag tänkte att vi ska hjälpas åt att läsa. Du får gärna läsa lite högt tillsammans med mig nu när jag läser för dig. Så läs gärna med dig. Nu tittar på texten, du läser texten, du hör texten. Det är lite grann som att äta. Man känner lukten, man tittar på maten och så smakar man den och så tar man in den i magen och så blir det någonting med det. Det är, så är det när man läser högt och delar Guds ord så här. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er, ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka med självbesinning. Så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp med många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare och att med ett glatt hjärta visa barmhärtighet. Er kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren, gläd er i hoppet. Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. Vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna den som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet, min är hämnden. Jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Amen. Varsågod och sitt. Gud, nu vill jag be enkelt att du med din heliga ande skulle lysa på det ord vi har läst. Att det inte bara får bli något som vi läser, hör och smakar på, utan faktiskt något som kryper in i själens innersta rum och bär frukt. Jag ber i Jesu namn. Amen. I den här långa raden av uppmaningar skulle jag vilja ta dig med till en enda vers. Jag tycker den är vacker. Visa varandra tillgivenhet. Broderlig kärlek. Och så kommer dagens nyckelord. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Eller som det hette i den översättning jag växte upp med. Överträffa varandra i inbördes heders bevisning. Alltså det är väldigt få tävlingar som Bibeln uppmanar oss att delta i. Vi har ju tävlingen, inte i relation till andra, utan mer tävlingskampen. Att nå fram till målet för vår frälsning. Det är ju på den individuella planet. Men det här är faktiskt en om man vill uttrycka det lite förenklat, en tävling där Gud kallar oss att överträffa varandra i inbördes hedersbevisning. Uppmuntran. Vi kan ta nästa bild. Jag vet inte hur det är för er, några enskilda tillfällen i mitt liv har haft väldigt stor betydelse. Och en del av dessa tillfällen har med uppmuntran och bekräftelse att göra. Jag var bara en ung kille, jag var 10-11 år, och det var någonting som hette Önskesångernas kväll på ett tältmöte. En enkel gudstjänst hemma i den församling där jag är uppvuxen. Och i vår familj så sjöng vi mycket. Och därför blev det naturligt att även en ung grabb som jag kom och sa, jag vill också vara med, kan inte jag få sjunga en sång? Och av alla sånger man kan tänka sig en 11-åring, 10-11-åring kan liksom tänka sig att välja och sjunga, så sjunger jag en sång som handlar om Guds kallelse. En del av er känner igen den. Jag tror till och med sången är född här i Karlskrona. Ingvar Nilsson skrev den. Om hur han går ner till staden, hur han ser olika människor och han ser människors behov och hur de lever. Och så kommer refrängen. Men då hörde jag Herren, han talade så. Vem ska jag sända och vem vill gå? Hur fortsätter den? Herre, Här är jag sen mig, nu vill jag gå ut och predika om dig. Jag vet inte, har vi någon 11-åring här? Hur gammal är du? Ja, 5, 6 år gammal kanske. 7. Jag var ju bara en ung grabb. Sjöng en sång som jag ju egentligen inte kunde begripa vidden av. Men någonting hände i den där gudstjänsten. Jag märkte att det blev en respons. Och sen kommer en man fram som heter Willy Forsman. Hans mamma brukade ta hand om mig och brorsan hon var liksom inte barnvakt till oss ibland. Rut. William tittar mig i ögonen och säger: Ulf, du sjöng inte bara en sång ikväll. Det var någonting mer. Jag kommer inte ihåg hur riktigt orden föll, men han bekräftade någonting inne i mitt hjärta. Jag visste ju inte vad det skulle bli av det där. Ett annat sånt där tillfälle, det är när jag har skrivit en av mina första debattartiklar. Hade läst en bok skriven av Per Svensson som handlade om människans ondska. Den inneboende ondskan i människan. Och jag tyckte när jag läste den där boken att jag hade ett svar att ge på frågan: vem kan möta människan när hon kämpar med ondskan i sitt eget liv? Så jag skrev en debattartikel där jag försökte visa att Jesus faktiskt kan göra en skillnad i människans liv. Och den där debattartikeln den kom in i tidningen Dagen, det var början på 90-talet. Jag fick inget svar på artikeln offentligt, men jag fick ett brev av idag en åldrig man som har varit pastor i många år, som då jobbade som, jag tror han var journalist då på tidningen Dagen. Han skrev ett personligt handskrivet brev till mig där han bekräftade en gåva och en kallelse. Det brevet har jag inte kvar, men jag minns vad det gjorde med mig. Det blev en bekräftelse på någonting som jag bar i mitt eget liv. Uppmuntran, det är ett oerhört kraftfullt redskap. Läser man psykologi så kan man förstå det där. Det är mycket svårare att förändra en kultur med hjälp av tillrättavisningar. Vill man förändra en kultur, få en förändring i en människas liv, då ska man hellre förstärka det som är gott. Uppmuntran, det fokuserar det som är gott, det lyfter, det skapar tro, det skapar en positiv miljö. Men det är klart, man måste uppmuntra med eftertanke. Det gäller att inte uppmuntra det som inte är gott. Det gäller att inte bara uppmuntra när någon gör något som är gott. Man brukar säga det om föräldraskap, att om man bara uppmuntrar sina barn när de kommer hem med goda betyg, så kan barnen förledas att tro att mina föräldrar tycker bara om mig om jag är duktig. Och då förstår ju ni vad det kan leda till. Det kan skapa en situation i en människas liv där man blir väldigt prestationsorienterad. Tro mig, jag har varit där själv. Både som förälder och som barn. Sen är det faktiskt så att korrigering ibland är nödvändig. Men nu, en predikan om uppmuntran. Vi tar nästa bild. Gud skapar himmel och jord. Han skapar världarna, han skapar vår tillvaro, och till slut så skapar han människan. Och när han tittar på allting som han har skapat, vad säger han då? Säger han: ja, det blev ju sådär det här. Eller vad säger han? Nej, men Gud är ju Gud. Allt han gör är ju perfekt, det är ju underbart. Men det är ändå intressant att när Mose ska teckna ner vad Gud säger, så konstaterar han att Gud bekräftar sin egen skapelse med orden: det var mycket bra. Det här är gott. Och det här innebär ju att när vi tittar på våra liv, så är vi ju alla Guds skapelser. Så de där orden över skapelsen, de vilar över ditt liv. När Gud ser på dig, så ser han något mycket värdefullt. Han ser någonting gott. Han ser inte bara dina problem, dina svårigheter, dina misstag, våra synder. Han ser det goda i varje människas hjärta. Och han vill bekräfta det. Han vill lyfta det. Vi kan, om vi tar nästa bild, se att Gud faktiskt också i historiska situationer bekräftar och uppmuntrar. Jag vet inte om ni brukar vara där, men för min del så är jag ofta och gräver i de här första stora berättelserna i Bibeln. Jag tycker det ger så mycket andlig vägledning. Ni vet berättelsen om Mose, när Gud kallar honom och han tittar på sitt liv, tycker att jag har väl inte så mycket att komma med. Jag menar, du vet min historia. Jag är ju en svikare. Jag lämnade ju folket. Ska jag gå tillbaka dit och försöka hjälpa dem och komma ut i frihet? Vem pratar du med egentligen? Och då vet vi hur Gud, han för en dialog med Mose och börjar tala med honom om vad han har. Och han har ju egentligen inte så många saker i sitt liv, om man tittar på det. Han har inte massa tekniska instrument. Han har en stav, han är en bra herde. Han kan valla får och han vet hur man kommunicerar med får. Men han har ju inte talat inför stora folkskaror. Gud får jobba hårt med Mose för att få honom på fötter. Han uppmuntrar Mose. Han utmanar Mose. Och han kompletterar Mose på områden där han är svag. Och så får ju Mose vara med om den här fantastiska befrielsen. Han får föra ett helt folk, flera miljoner människor, ut ur Egypten, genom Röda havet, genom öknen. Och mot slutet av sin gärning, när det blir dags att lämna över, så får han faktiskt titta in i löfteslandet. Så lämnar han ju över ansvaret att leda folket till Josua. Och det är ganska intressant att läsa vad Gud säger till Josua när han ska inleda jag går in i det här stora ledarskapet. Vi kan läsa tillsammans ifrån Josua 1. Vers 5. Josua, jag ska vara med dig som jag var med Mose. Jag ska inte svika dig. Jag ska inte överge dig. Var tapper och stark. Du ska göra detta folks egendom, det lands du ska göra till detta folks egendom, det land som jag med ed lovat att ge deras fäder. Så var tapper och var stark. Vers 9. Låt dig inte skrämmas. Bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig i allt vad du gör. Snacka om peptalk. Snacka om uppmuntran. Jag är med dig. Jag är på din sida. Jag ska vara med dig som jag var med Mose. När du ser vad han har gjort och tänker, det där skulle jag också behöva, ska du veta, jag är med dig. Vi kan dyka ner på några andra ställen i historien. Det finns ju en sån här one-liners. När Jonathan, den första kungens son, talar till sin vapendragare i en situation där de hela tiden utmanas av filisterna. De finns i löfteslandet nu, men har hela tiden liksom som ett ett gruskorn i skon, dessa filistier som är på dem. Och vid ett tillfälle så går Jonathan iväg tillsammans med sin vapendragare och tittar hur det ser ut. Och när de ser situationen och ser hur många filistierna är och hur få de är, ja, vad säger Jonathan då till sin vapendragare? Säger han, det här kommer aldrig att gå? Eller säger han, jo, men det kan nog gå det här. Det finns en viss realism i Jonathans uppmuntrande ord till sin vapendragare. Kanske ska Herren hjälpa oss. Alltså han förstår att det här är förenat med risker. Men, och så kommer de där orden som har blivit ganska kända. Herren kan giva seger genom få, jämväl som genom många. För Gud är det möjligt. Vi löper, liksom gör ett jättekliv i historien och kommer fram flera hundra år i historien och möter en av de stora andliga gudsmännen, Nehemja. Folket har återuppbyggt templet och nu är det dags att bygga upp murarna runt Jerusalems tempel och runt Jerusalem. Och ja, vi kan ju läsa orden. Situationen är ju inte särskilt enkel. Det är ganska deppigt kan man väl säga i landet. Man har ett tempel men det är inte särskilt positivt. Från det fjärde kapitlet kan man läsa hur folket i Juda, de klagar. Tionde versen, bärarnas kraft rinner ut, mycket grus är kvar, all vår ork är slut och muren, den blir aldrig klar. Ja, situationen är ju en helt annan än den du och jag är emellanåt idag. Men jag tyckte mig vara där faktiskt i fredags. Jag tittade på höstens arbete. Jag tittade på allt jag hade bokat in. Och jag såg uppförsbacken. Jag tänkte, hur ska det här gå? Och så det där. Och så den där frågan. Och jag fick liksom inte ordning. Och så kan det ju vara ibland. När man sätter sig ner och det är många grejer som man behöver ta tag i. Och jag blev irrationell. Jag började med det ena och så kom jag på något som hade med något helt annat att göra. Och det blev liksom ingen ordning. Så jag fick liksom, Ulf, nu lugnar du ner dig. Jag fick tala till mig själv liksom. Hålla ett pep-talk. Tala trons ord till mitt eget liv. När jag såg alla uppgifter. Och då kom jag faktiskt till de här orden som Nehemja uttrycker till folket när de ser uppgiften omöjlig. Nehemja, han säger ungefär så här: var inte rädda för dem. Tänk på Herren, den store och fruktansvärde, och kämpa för era bröder och era söner och döttrar, era hustrur och era hem. Alltså lyft blicken. Det här är möjligt. Flyttar vi oss in i Nya Testamentet så ser vi att tanken att Gud vill välsigna och uppmuntra, den finns där. Den finns där överallt. Följer vi Jesu liv, ja, egentligen långt innan Jesus, eller långt, men innan Jesus blir till, så märker vi att människor som har med Jesus att göra, de blir uppmuntrade. Maria får besök av ängeln och hon blir gravid men vet ju inte riktigt vad hon ska göra med sin upplevelse. För vem kan hon berätta det här? Då går hon till Elisabet. Och Elisabet, hon säger inte, vad har du ställt till med? Utan Elisabet säger, välsignad är du. Bland alla kvinnor på jorden, du är den mest välsignade. Och så bekräftar hon Maria, uppmuntrar Maria. Och ni kan ju tänka vilken uppmuntran det måste ha varit för Maria när väl Jesus var född. Tänk er herdarnas besök. När de kommer in och berättar vad de har varit med om. Eller kungarna som kommer och faller ner inför Jesus och tillber honom. Vilken bekräftelse på att vara på rätt väg. Eller när Maria kommer till templet och Hanna kommer fram och tackar Gud för Jesus. Jag menar, det är ju fantastiska berättelser som visar vilken betydelse, vilken stor vikt Bibeln lägger vid att vi faktiskt uppmuntrar varandra. Där i templet finns ju också Symeon, och han välsignar dem ju inte bara, utan han talar ju om det här barnet. Han talar ju om Jesus som en frälsare, ett tecken som både ska bli till upprättelse och till strid. Det är klart, det där betyder väldigt mycket för Maria. Men hur var det för Jesus då? Kunde han gå igenom hela sitt liv utan de där punkterna där han blev bekräftad och uppmuntrad? Jag tror att det hade en ganska stor betydelse i Jesu liv när han sitter ner med de lärde i templet. En 12-årig kille börjar resonera om Gamla testamentets berättelser, förklarar dem, och så säger de här lärda som kan de här texterna att du bär någonting i ditt liv. Du säger saker som ger ljus. Åren går, det går ju omkring 15 år, så är det dags för Jesus att låta döpa sig. Jesus går ner till Jordan tillsammans med många andra människor. Och då vet vi att precis när Jesus står där i vattnet så öppnar sig himlen över Jesus. Och han får en bekräftelse från himlen rakt ner i hans eget liv. Det här är min älskade son. En kärleksförklaring ifrån himlen som gör att när han sen stiger ut i öknen, går in i sin offentliga uppgift, så vet han med bestämdhet vem han är. Jesus bekräftas långt innan han har gjort ett enda under. Han bekräftas inte bara av de under han senare ska göra, utan han bekräftas inne i sitt hjärta. Till förkunnare, men också till dig skulle jag vilja säga, det här är viktigt att söka. Att vinna en visshet om sin frälsning betyder oerhört mycket för en stabilitet i tillvaron. När motgångar kommer emot oss, när vi inte riktigt vet hur vi ska hantera olika situationer, att då ha en bas. Jag vet att jag är Guds barn. Guds ande vittnar tillsammans med min ande om att jag är Guds barn. Det är min identitet. Jag har inte min identitet i det jag gör, utan i den jag är tillsammans med Jesus. Så vet vi att det där är ju en kamp för oss i många avseenden. Ibland frestas vi att flytta vår trygghet till yttre saker istället för att ha det i våra hjärtan. Paulus, när han skriver sina brev, så är det ganska intressant. Paulus skriver ju 13 brev i Nya testamentet. Och jag vet inte om ni har tänkt på hur han börjar sina brev. Jag satte mig ner och läste inledningen på alla de där 13 breven, och så kunde jag konstatera att det är bara ett enda brev som börjar med en förebråelse. Och det är brevet till Galatierna. Då är Paulus, han är arg när han skriver det där brevet. Ja, det är svårt att se det på något annat sätt. Han är upprörd i sitt innersta när han skriver det. Så han, Han hinner liksom inte hejda sig, utan det bara, den kommer på en gång. Vad har ni gjort? Men de andra breven, 4, har ett allmänt anslag. 8 av 13 brev börjar med tacksägelse. Jag tackar Gud för er. Jag tackar Gud för er tro. Tackar Gud för er uthållighet. Jag tackar Gud för vad ni har gjort. Och han hittar en det ena och en det andra. Till och med när han skriver sitt första brev till Korint. En församling som är uppdelad och har stora inre svårigheter. En församling som man skulle kunna kritisera på många olika områden. Och börjat där, så börjar han med att säga: jag tackar Gud för er. Det är en hållning som är värd att följa efter. Låt oss avsluta med några av de här stora orden som är så uppmuntrande att läsa. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett, vad är då en människa att du tänker på henne, eller en människoson att du låter dig vårda om honom? Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen. Med ära och härlighet krönte du honom. Hur ser du på dig själv? Så här ser Gud på dig. Jeremia 29:11. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar, inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Varför då? Jag läser Jesaja 43. Eftersom du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad, så älskad av mig. Därför ger jag människor till lösen för dig och folk till lösen för ditt liv. Romarbrevet 12:10. Visa varandra tillgivenhet, broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Uppmuntran. Jag lyfter. Uppmuntran skapar tro. Uppmuntran fokuserar det som är gott. Det skapar en positiv miljö. På semestern här nu så for vi ut till några goda vänner, och så fick vi ta små kvistar av olika träd, och så tog vi några kvistar och med rötter, och så tog vi med de här till Öland för att omplantera dem. Och jag måste säga att det här är lite spännande. Vi ska se, det var bland annat 3 stycken syrenbuskar, och de såg verkligen inte mycket ut för världen. Vad tror ni vi gör med de där buskarna? Ja, för det första så gjorde vi vi såg till att ta med lite jord från den gamla jorden, så gjorde vi ordning ny fin jord med mycket näring, och sen fyllde vi de där groparna vi hade grävt med massor med vatten, och sen varje dag så bara fyllde vi på vatten, vatten, vatten. Jag gick ut på morgonen när jag småpratade med syrenerna där och tänkte: nu, kom igen nu. Ta tag i den här jorden. Ta emot det här vattnet. Och jag är så spänd på att se hur det här ska gå. Med gamla träd som inte bär någon frukt, vad gör vi då? Ja, hemma i samfälligheten, då tog vi faktiskt bort ett träd. Och det blev en väldig diskussion i samfälligheten. Det var en person som han la in sitt veto. Han sa: vi kan inte ta bort ett träd. Förstår ni vad det är ni gör? Sa han. Och han höll en lång utläggning. Och han höll emot, ett år höll han emot. Och så var trädet kvar. Men sen tog vi faktiskt bort det trädet. Men vad säger Bibeln att man ska göra? När ett träd inte bär frukt? Jo, man ska ju gräva runt det. Och sen ska man ansa det. Men man ska inte ta bort det. Utan man gräver runt trädet och så uppmuntrar man trädet. Man ger en ny näring så att det kan bära frukt. Uppmuntra, mina vänner. Det fokuserar det goda, det lyfter och skapar tro. Det skapar en positiv miljö. Jag vill visa den sista bilden. Jag skulle vilja säga till dig så här. Ta emot Guds uppmuntran. Rannsaka ditt eget liv. Kanske det är fler än jag som känner att jag har anledning att omvända mig när min destruktiva, kritiska ande vill få fäste i någon del av min själ. Hur gör jag med den? Jo, men jag behöver befrias ifrån den. Jag behöver omvända mig ifrån det sättet att tänka och röra mig mot ett helt annat sätt att tänka. Kanske är det också så när du har lyssnat till de här tankarna att du har tänkt, ja, men jag ska ta med mig det här till någon av mina vänner. Egentligen skulle jag vilja ge det som en läxa till oss allihopa. Att vi innan den här dagens slut skulle ha tänkt ut en person som vi under kommande vecka ska uppmuntra på ett alldeles särskilt sätt. Om du tar det på allvar, böjer dina knän, ber till Gud och säger, frågar, vem är det som jag ska uppmuntra? Så kommer du säkert med den heliga andes hjälp och din egen kreativitet att finna vägar att ge en uppmuntran som lyfter den där personen. Det skulle vara väldigt spännande att få höra vittnesbörden efter det. Mina vänner, låt oss överträffa varandra i inbördes hedersbevisning. Vi ber tillsammans. Gud, jag vill tacka dig för den uppmuntran som det är att få komma i din närhet. Jag vill tacka dig för orden som du talar in i våra hjärtan. Tacka dig för ord av kärlek, ord av tro, ord av hopp. Vi vet att det är det som kommer att bestå. Allt annat, det kommer bara att rasa. Men det kommer att bestå. Och nu vill jag be. Jag vill be för var och en av oss. Du vet var vi befinner oss. Det kanske är någon som på ett särskilt sätt behöver en personlig uppmuntran här. Kanske med förbön, kanske med ett handslag, ett leende, ett ögonkast. Kanske med den heliga ande rakt in i hjärtat. Kom du Jesus, jag ber. Gör det människor inte kan. Och ge oss med din heliga andes kraft hjälp att göra det vi ska göra. Jag tackar dig Herre. Och så ber jag också att du ska väcka våra tankar. När vi ser på varann, tänker på dem vi har omkring oss. Att vi också vågar de där uppmuntrande orden. De där uppmuntrande handlingarna. Som inte är smicker. Som inte är konstruerade. Utan som faktiskt når hela vägen in i hjärtat. Kom heliga ande, jag ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen.